Ett litet avslutningsord på vårt påskashram innan vi släpper vittnesbörd och glada utrop och andra spontaniteter lösa. Vi ska gå till Kolosserbrevet, till det tredje kapitlet, och läsa några verser från början där. Kolosserbrevet 3:1. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Det måste vara en text värd att läsas på påskdagen. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede, och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Ja, det är väl kanske ungefär vad ni tål. Därför har man inte knäckt ihop förut, så gör man det ju naturligtvis när man kommer så pass långt i det tredje kapitlet. Ty lagiskheten är ju svår att få upp med rötterna. Och naturligtvis läser vi i vanlig ordning som om detta var lag och krav, och inte som om det var nåd och evangelium. Utan nu gäller det ju att döda alla lemmar som hör jorden till, som det stod i gamla översättningen. Och för somliga är väl kanske lidelser inget större problem. Jag vet inte. Du kanske inte har något större problem med lidelser. Men oförskämdhet kanske är ditt problem. Tänk vad lätt tungan halkar till. Inte minst om man är lite, som det heter, verbalt begåvad. Då hör man sig själv ofta säga saker som man önskar att man hade sluppit höra sig själv säga. Man måste tänka på vad man säger så man inte säger vad man tänker, som det brukar heta. Ja, nu ska vi lägga bort allt det där, säger Paulus. Verkställ. Ja, det kan du säga, Paulus, säger vi, du som är apostel. Om du hade frågat mig först så skulle du aldrig skrivit på det sättet. Och ja, överallt samman ska ni nu ikläda er innerlighet och ömhet och medkänsla, vad det var mera, mildhet och tålamod. Och ja, det låter ju ganska lätt det här. Det är liksom bara att byta skjorta. Och vi kan ju tala om för Paulus 100 gånger, så visste man att det inte alls så här enkelt. Du driver med oss. Nej, det gör han inte. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Nu är det uppståndelsekraft det handlar om. Hur i all världen kopplar man på den då, säger vi? Finns det någon kontakt att plugga i, så att säga? Nej, i och för sig inte. Men ändå, jo. Tänk på det som finns där uppe. Nu är vi där igen med sinnets förnyelse. ett annat sätt att tänka. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud, säger Paulus. Ja, vad betyder det? Jo, Kristus är inte synlig. Han är uppstånden, men han är inte synlig. Och så säger Paulus, det där gäller för dig och mig också. Vi är också uppståndna med Kristus, men vi är inte heller synliga. Åh jo, säger vi, det är vi nog dessvärre. Hej. Din nya skapelse är ännu inte synlig. Utan du ser faktiskt nästan likadan ut som innan du blev född på nytt. Det har gått lite tid, du har kanske fått lite gråa stänk vid tinningarna och så här, men man ser ändå att jo, det är all samma person. Du lever ett fördolt liv. Den nya skapelsen är ännu inte synlig. Men när Kristus uppenbaras, då kommer också du att uppenbaras, säger Paulus. När Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. När Kristus kommer, då kommer plötsligt somliga att skifta utseende. Och inte alls de som man kanske trodde. Utan de som så att säga hade det fördolda livet i sig. Inte med nödvändighet alltid de skötsammaste, de präktigaste, de duktigaste. Utan kanske många gånger de vanmäktiga, de som visste jag klarar inte detta själv. Nu säger Paulus så här. Du kan i någon mån, i viss mån kanske ska säga. Kan du få del av det nya livet? Det nya livet kan i viss utsträckning bli synligt redan här och nu. Det är det vi kallar helgelse. Hur går det till? Jo, genom att du tänker framåt i tiden. Och så att säga uppåt i rummet. Därför att ju mer vi så att säga, ju mer levande det blir för oss. Vad vi kommer att bli. Desto mer kommer det nya livet också att träda fram i vårt liv här och nu. Alltså rent praktiskt och konkret. Hur gör man nu för att döda orenheten? Eller om du så vill otukt. Det är ju ett icke ovanligt problem till exempel när man sitter i själavård. Att människor upplever sig ha orena sexuella tankar. Hur ska man bli av med dem? Ja, det gamla vanliga knepet är ju då att man liksom tar spjärn och tänker jag ska aldrig tänka på sexuella ting, jag ska aldrig tänka på det sexuella, jag ska aldrig tänka på det sexuella. Och så blir man så upptagen av att man ska inte tänka på det sexuella så man gör inget annat än tänka på det sexuella. Det är inte någon särskilt bra väg. Jag har mött många som har prövat och jag har inte mött någon som har fått det att fungera. Det gäller ju att hitta på något annat att tänka på. Något som är bättre. Något som är värt vår uppmärksamhet. Hur dödar man orenheten? Jo, genom att tänka på renheten. Det här är väldigt praktiskt. Det är faktiskt ganska konkret. Paulus är inte i det blå. Trots att han talar om himlen. Och det är bara för att vi är så outrotligt lagiska som vi liksom sitter här och tittar att jaha, nu staplar han upp, nu kommer han med sin katalog i alla fall. Paulus, han är hopplös, är vred och häftigt, ondska, oförskämdigt, skändligheter, ljug inte för varandra, klär i den nya människan, klär av i den gamla. Ja, vad gör man då? Jag klarar inte det här. Jo, om du har uppstått med Kristus så kan du börja tänka på vad som ska hända när han kommer tillbaka. Och ju mer vi kan leva i det som ska hända när han kommer tillbaka, desto mer hämtar vi kraft för att, så att säga, ta oss fram till den punkten. Karl Marx berövade ju den kristna kyrkan det eviga livets hopp. Opium för folket, sa han. Opium för folket. Men den som på ett levande sätt förstår att vänta på Kristi återkomst, han ska alltid finna att det här är ingenting som söver ner en, utan det är istället någonting som, förstår man rätt, piggar upp en. Det är någonting som får livet att hamna i sin rätta dimension. Om ni har uppstått med Kristus, då lever ni ännu det fördolda livet med Kristus i Gud. Men han ska träda fram, och då kommer du att träda fram. Vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. I hoppet är vi frälsta. I hoppet är vi frälsta. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas, då väntar vi uthålligt. Det är vår situation. Vi har uppstått med Kristus. Och fastän vi ser likadana ut, så är ingenting sig likt. Vi kan glädjas över en framtid. Vi behöver inte gå kurser för att tro på framtiden, som olika företagsledare och andra satte snurr på så mycket pengar för att göra under 80-talet. Så att de skulle kunna låna riktigt mycket och skapa det kaos som vi lever i nu. Utan vi har fått en framtid och ett hopp. Och den finns den framtiden som ett frö redan inom oss genom den heliga ande. Om ni har uppstått med Kristus, tänk då på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Men får jag inte tänka på att jag kanske skulle vilja gå ut och kratta lite i trädgården? Jo visst, ska du göra det. Självklart. Men kom ihåg att ju mer du också ägnar din uppmärksamhet åt Herrens dag, desto mer frigörs din varelse här och nu. Vi bläddrar till första kapitlet i brevet till Efesus och bara kollar inledningen till den här bönen som slutade första kapitlet. Verserna 17 och 18. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Det är viktigt att vi får se vilket hopp han har kallat oss till. Alltså vad som väntar vid hans återkomst. Därför att inget förvandlar ditt och mitt liv idag så som att vi ser det hopp han har kallat oss till. Och det här är på många sätt en bön som är en nyckel till ett förvandlat liv. Här och nu. Herre, vi har uppstått med dig. Och det kommer kanske perioder i våra liv då vi får dö tillsammans med dig igen. Din tjänare Paulus skriver, jag lider döden varje dag. Därför så ber vi dig att du verkligen ger oss denna vishetens och uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap om dig, som överbevisar oss om, inte bara om synd utan också om rättfärdighet, och som ger oss ett levande hopp så att vi kan ikläda oss den nya människan och avkläda oss den gamla. Inte genom att ägna den gamla allt för stor uppmärksamhet, utan genom att bekanta oss med dig, du som är den nya människan, den andra Adam. Utgångspunkten för den nya skapelsen av dig, genom dig och till dig är ju allting. Din Herre är äran i evighet.